I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com/samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070-3522-472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Svan. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om, hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av Webax, hemsidor och innehåll. Mer om Webax kan du läsa på www.web.ax, webb med 2b. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Aron Flam är komiker och författare. Han har nyligen skrivit boken Det här är en svensk tiger som handlar om Sveriges roll under andra världskriget. Välkommen hit, Aron Flam.
Tack så mycket, Jannik.
Vi sitter i min mancave.
Vad heter podden?
Podden heter Samtal. Mm. Jag har bytt namn.
Du har bytt namn, ja.
Ja. Sen jag var med i din podd så har jag bytt namn.
Till Samtal. Samtal.
Från? Ja. Säg vad du vill, Åland.
Ja. Så Samtal är lite bredare eftersom du begränsar inte längre till ålänningar.
Exakt. Första året så begränsade jag mig till ålänningar. Men sen
fick du slut på folk?
Ja, eller jag kände att det var dags att liksom kliva in i nästa grej.
Och nu har du flyttat till Stockholm?
Ja. Så att det som
nästan Stockholm. Tyresö.
Ja, Tyresö. Ja, men det är typ Stockholm. Det är ju i Stockholms län i alla fall.
Har du varit vid Tyresö slotten?
Ja, vi kör förbi. Jag har inte varit där och promenera ännu. Men jag kommer sannolikt snart att vara där.
Jag har aldrig varit där. Men jag hade en klasskamrat i gymnasiet som bodde där.
På slottet?
Ja, om jag förstår saker. Alltså inte hela slottet, men en liten del av det. Ja. Liksom. Ja.
Vi kommer ju att köra förbi det på vägen in till stan sen. Så då kan vi titta på det och så kan vi säga att vi har sett det.
Det ser fram emot. Du vet att nu har vi ju lite mer bråttom än vad du brukar ha när du spelar in podd.
Ja, det var ju för att coronakrisen gjorde att vi blev tvungna att förflytta oss lite.
Ja, exakt.
Så att nu sitter vi i min mancave och det hänger kalsonger överallt.
Så är det.
Och dammrottorna är större än min lilla hund.
Som ser ut som en dammrotta, fast en väldigt vit dammrotta.
Ja. Men vi är här i alla fall och vi kommer att få en podd inspelad. Vi har ju pratat om det här nu sedan i september, oktober.
Ja.
Och det är svårt.
Men då skulle du flytta tillbaka till Åland, som jag minns det, och aldrig återvända till Sverige.
Ja, då bodde jag ju på Åland, men sen hände det ju grejer.
Ja, du kom ut som drogliberal.
Bland annat, jag blev ju public service, körde ju ett ånglok över mig. För att jag skojar om droger, för det får man ju inte göra.
Ålands public service.
Ja, man får inte skoja om droger. Så då blev jag blev lite utsatt av det, så att säga. Det är inte så lätt att skaffa sig jobb.
Nej.
När man är känd som en notorisk drogliberal. Jag har ju förklarat också för människor var jag står när det kommer till droger. Men det spelar ingen roll. För har man skämt opassande, då har man skämt opassande. Där avundas jag dig lite som faktiskt är komiker.
Ja, jo, det var en av de fördelar jag tidigt såg med professionen komiker, var att det är en utmärkt sköld att stå på när man ska angripa saker hårt.
Kanske jag ska göra som du och bli stand-up-komiker, för då kan jag skydda mig bakom det.
Ja, det verkar ju bara, alltså nu går det inte att uppträda för någon, så nu är det ju svårt.
Mm.
Nu är ju ingen i Sverige stand-up-komiker.
Nej, de är sit-down-komiker.
Om ens. Och sen så tror jag i allmänhet tidigare så var det nog inte så svårt. Det var svårt att bli en bra ståuppkomiker. Men att gå upp på scen och kalla sig för ståuppkomiker, det har ju varit skrämmande lätt länge.
I Sverige så är det ju extremt många komiker som på något sätt är politiskt involverade. Alltså opinionsbildare, är det unikt
inte,
för Sverige?
Inte längre va, det brukade vara så. Nu är väl bara jag kvar i princip.
Nej men alltså, kolla på Magnus Betnér till exempel.
Men är han politisk nu igen? Alltså jag såg att han hade börjat uppträda igen alldeles nyligen.
Men med politisk i den mån att han är med i debatten. Det står om Soran Ismail i tidningarna hela tiden. Det står om Öst nu igen i tidningarna hela tiden.
Jag läser ju aldrig nöjesbilagorna. Det händer ju att jag bläddrar igenom en kulturdel liksom. Men nöjesbilagor nästan aldrig. Så jag har väldigt dålig koll på sånt.
Jag tvingas ju till det här genom mitt Twitterflöde.
Ja, precis. Mitt Twitterflöde ser inte ut så. Men jag har ju till exempel en partner som har introducerat mig för bland annat Wahlgrens värld. Så jag tycker ändå att jag får liksom min beskärda del av The Zeitgeist. Jag vet ju vem Bibs är till exempel.
Vem är Bibs?
Bianca Ingrosso.
Okej, okay, varför kallas hon Bibs?
Jag tror att det bara är kort för Bianca.
Okej.
Okay. Och lite sådär juppieaktigt, gulligt, överklassigt smeknamn. Bibs okay. Liksom.
Ja, det är lite gulligt.
Ja, och hon... Jag är helt på Bibs sida.
Vad är hon känd för? Jag vet att hon är känd.
Hon är känd för att hon är med i familjen Wahlgren. Så hennes mamma Pernilla är ju då sångerska och hennes lillebror Benjamin är sångare. Och sen så tror jag att hon har en brorsa som är DJ, om jag förstår. Jag är inte helt på det klara här, men de är väl våra Kardashians tror jag.
Okej, okay. Det är någon form av...
Jag vet inte vad pappan i familjen är, om det är så att han genomgår könskorrigeringen nu och det är därför jag inte har sett honom än, eller om han bara aldrig varit med riktigt.
Han kanske styr den undre världen i Stockholm.
Emilio Ingrosso, ja. Jag tar tillbaka allt jag sa där om könskorrigering. Sorry.
Ja, om du vill så kan vi också redigera ut det här att inte få en fatwa på dig.
Det är ingen fara. Jag tror redan jag har en sån på mig.
Mm. Ja, men det jag tänkte på här... Jag ska faktiskt söka fram det för att jag vill ge cred till den som skrev det här. För att det var faktiskt väldigt roligt. Och det är just det här med, vi pratade om stand-up-komiker. Och att de har saker att säga. Och det var en
tjej på... Du påstod det. Jag trodde att de hade lagt av att säga saker.
Ja, nej men alltså jag tycker att man ser dem mer än vad man ser dem i amerikansk politik till exempel.
Mm.
Eller i finsk politik.
Ja,
eller åländsk politik.
Men de två finska stuppkomiker ni har ju flyttat till LA, så vitt jag har förstått.
Vilka då?
Sam hette en av
alltså,
dem.
Alltså är det just de riktigt finska så vet ju inte jag vem de är.
Jaha, okej.
Okay. Men jag vet ju vem de åländska är.
De åländska?
Ja.
Vilka är de åländska?
Josefin Sonck till exempel.
Just det, Josefin Sonck. Ja, men hon är inte i LA så vitt jag vet. Sist jag kollade var hon i Stockholm.
Ja. Och sen har vi ju en till, Joakim Björkvall kanske. Ja. Joakim Björkvall heter. Ja, men det jag läste i alla fall på Twitter var väldigt, väldigt roligt. Därför att det var ett Ösnöjen-skämt. Det var en tjej som heter Helena, att Hellapella på Twitter, som skrev: okej, nytt påbud från regeringen. Från och med nu kan Ösnöjen enbart ha 49 usbeker jobbande på sin veranda.
Det var väl hyfsat roligt, ja.
Jag tycker att det
men
var...
det är ett skämt om Ösnöjen, inte av Ösnöjen.
Nej, men anledningen att det blev en grej var ju att han är en offentlig person. Och han var ju med i tidningen och gjorde den här grejen med Janne Josefsson när det visade sig att den här terroristen då,
Akilov,
hade jobbat svart på hans altan.
Ja, exakt. Men det visste han ju inte om. Det sa han ju i tvn.
Ja, och man märkte också på hans reaktion att han var oskyldig.
Exakt. Varför kom vi in på det här? Det var du som kom in på det här.
Ja, det var jag som glidde in på. Men det är just för att min fråga som vi kan återkomma till nu är: varför är politiker komiker så politiska i Sverige?
Jag tror att för de allra flesta av dem så har det varit ett väldigt lätt sätt att få utrymme i massmedia. Att om man bara säger det svenskar i allmänhet anses ska tycka, om man liksom framför en politiskt korrekt sanning, då behöver man i Sverige, enligt min erfarenhet, inte ens ha skämt på den sanningen, utan du kan åka land och rike runt och all media kommer skriva om dig och tv kommer sända dina specialer. Därför att du fyller en väldigt viktig funktion för, ja, samhällets ledande skikt, kan man säga.
Henrik Schyffert
är ju en sån här person som slog igenom ung i Sverige. Och så vitt jag vet har faktiskt ett modikum av talang. Men som de flesta människor som är barnstjärnor, om man låt oss säga att ett management får klona i dem tidigt. Och i det här fallet var det ju SVT som jag kan intyga inte är världens bästa management. Och sen fördärvar de den personen så att den passar deras syften. Det är ju liksom, får man tag i någon som inte ens har gått ut gymnasiet och som liksom knappt har formerat sin världsbild, det är ju lätt att slussa in den och det är bara säga ja till allt den tycker och tänker.
För Henrik Schyffert var ju extremt rolig. Alltså Nile City är ju kanske en av de bästa grejerna som har gjorts i svensk historia.
Vet jag inte om det var Henrik Schyffert som var mest drivande i det, men han var ju delaktig i...
Han var ju rolig där, ja, också på den tiden.
Alltså det var ju ett bra ihopplockat gäng och det tycker jag fortfarande.
Ja, nej, jag återkommer ofta till Nile City. Jag har till och med tagit lite av deras sayings.
Men de var ju lite friare i vad de fick säga och tycka på SVT då.
Ja, det var väl innan man styrde om det till en officiell propagandakanal.
Ja, eventuellt. Eller, jag vet inte riktigt hur det där har gått till. Jag tänker att propaganda var väl kanske mindre tydlig när Sverige var mer homogent. Men de senaste 3 decennierna, 4 decennierna så har det ju väldigt snabbt blivit allt mindre homogent.
Och det följer ju också den multikulturella utopin som man har följt i Sverige. Det här är ju ett resultat av politik som man har drivit. Man har ju villat uppnå det här.
Ja, så är det. Och nu är man där och nu vill man att alla ska tycka likadant ändå. För det var ju teorin bakom multikulturalismen på något sätt.
Ja,
många olika kulturer men en och samma åsikt.
Ja, men sen hade ju också visat sig att det var ju inte som man kanske tänkte att det skulle bli. Alltså, man tänker väl kanske att det bästa om allt och alla. Att gör vi på det här sättet så kommer det säkert att bli bra. Men sen vill man inte erkänna att man har gjort någonting fel.
Möjligt. I Sveriges fall så har jag ju skrivit en bok om det. Så Sverige var ett nationalistiskt land som tyckte att det var bäst i världen, framförallt på grund av sin ras, som många andra gjorde på den tiden. Men det här var ju en internationell trend och svenskar gillar ju att vara i föregångsland. Så.
Men alltså, jag tänker så här, du har skrivit en bok,
ja,
som heter Det här är en svensk tiger,
ja,
som är en extremt välskriven bok som, tack, alla människor faktiskt borde läsa, just för att den har väldigt mycket utmanande fakta. Alltså, du är en otroligt bra researcher, har jag noterat, i den boken. Därför att jag tänkte så här, när jag lyssnade ju på följetongen före och blev liksom förvånad över att du hade fått tillgång till så mycket material. Att hur liksom, och jag har också liksom så gott jag kan försöka granska dina källor. Och jag hittar inte så mycket motstridig fakta. Men däremot så vill inte folk prata om din bok.
Nej, det är, den är ju väldigt svår att säga emot. Det är därför jag tror att det är så tyst om den. För den har redan sålt nu i, vad är det? 5000 ex. Och tredje, efter tredje upplagan, som jag misstänker kommer sälja ut också, så blir det 7,5. Och jag tror att den bara kommer fortsätta sälja.
Och den här boken finns inte på något förlag.
Nej, jo, den finns på mitt förlag.
På ditt eget förlag. Men, ja, men den, alltså, den finns inte i de normala kanalerna. Utan man...
Nej, utan det, och det är det jag menar. Att den här multikulturalismen tror jag var något sorts svar på den här etnonationalismen som dominerade i västvärlden överlag, skulle jag säga. Men Sverige kanske mer av allt. Mm. Och i Sverige ville man ju också verkligen inte erkänna den etnonationalism som hade varit. Mm. Och på något sätt så blev det som att det som kom efter det var en inverterad version där man plötsligt istället hatade sig själv mest av allt.
Alltså det, en tanke som jag har funderat mycket på, det är vad skulle ha hänt om det var Leif G.W. Persson som har skrivit den här boken? Hur skulle den ha mottagits?
Ja, den skulle ju hyllats till skyarna, tror jag.
Mm. Och det är det jag tänker, att nu är ju du är ju en persona non grata. Man får ju liksom inte röra dig, du är radioaktiv. Och om man gör det, då är man ju ett högertroll, en fascist. Vad är man mera?
Allt som går att stöta ut ur samhället i alla fall. Man är paria.
Och det här är liksom... Så att, funderar du på att släppa boken under ett pseudonym?
Nej, det gjorde jag aldrig. Eftersom jag, alltså, den baseras ju på podcastföljetongen som i sig baseras på research. Mm. Nej, tanken var väl alltid att det skulle komma ut under eget namn. Och jag menar, min affärsplan är ju att jag ska undersöka tabubelagda och kontroversiella ämnen under resten av mitt liv. Så det kommer jag ju göra. Mm. Antagligen. Om inget oförutsett händer.
Ja, för jag tycker det är spännande att se hur du har blivit liksom, hur du får de här grejerna på dig. För att du har ju också, nu har ju du också en annan skyddsmask. Du är inte bara komiker. Du tillhör ju också en minoritet, vilket diskvalificerar dig från att vara nazist till exempel.
Nej, det har du verkligen inte gjort. Expo har ju i alla fall insinuerat att jag skulle kunna vara åt det hållet. Och det har ju SVT:s Uppdrag granskning också gjort genom att inkludera bilder på mig. Och de gjorde ett program om svensk alternativhöger som de påstod då att de hade researchat väl och verkligen dykt in i. Och en del av reportaget utspelade sig när de här två alternativhögerkillarna var i Almedalen. Och då var de på ett event där jag och Alexander Bard var. Och då klippte SVT och Uppdrag granskningsredaktion fult med mig och Alexander Bard liksom som på bilder i bakgrunden för att det skulle verka som att vi på något sätt hade med den här alternativhögern i Sverige att göra. Något som i alla fall jag inte har, och jag tror inte Alexander Bard har det heller, även om han har mött dem i en debatt.
Tror du de skulle ha gjort det om det var Amineh Kakabaveh som stod och föreläste istället?
Alltså jag tror att statsmedia och svenskar generellt, de ignorerar saker så länge det går. När det inte går och de fortfarande liksom sticker av mot konsensus, så kommer de börja svartmåla dem. Gärna helt utan att undersöka om det de säger, om det de vill svartmåla faktiskt stämmer eller inte. Så Amineh Kakabaveh, hon har väl åkt på sin del av konsensuskulturen.
Mm. Men jag tänker nu tog jag bara den första namnet jag kunde komma på från Vänsterpartiet.
Ja, okej, okay, då tog du ett dåligt.
Då tog jag ett dåligt exempel. Men vi tar ju
Aron Etzler.
Aron Etzler eller Håkan Svenneling. Eller...
Ja, men vi tar Aron Etzler. Han heter Aron i förnamn. Jag heter Aron i förnamn. Han är kommunist. Jag är inte det. Alls.
Du är motsatsen till kommunist.
Jag tycker ju att kommunism, socialism, det är ju fascistoida ideologier som är ansvariga för folkmord och förtryck, åsiktsförtryck och ja, bara jävla massa skit helt enkelt. Och jag har svårt att förstå hur någon idag med ärlig uppsyn kan kalla sig själv socialist eller kommunist faktiskt.
Mm. Och du är raka motsatsen till det?
Nej, det vet jag inte om jag är. Jag föredrar kapitalism för att det är det minst dåliga jag ser, och jag tror inte heller att det är ett uttänkt, speciellt uttänkt ekonomiskt system, utan Man har försökt sminka över någonting som finns organiskt och naturligt i mänskligheten som art med lite formler och lite juridiska dokument och försökt få det att hänga ihop liksom.
Mm. Så om de skulle ha varit på en föreläsning där han Aron, inte du Aron, föreläste, tror du det skulle ha blivit annorlunda då? Ska de ha haft med de där bilderna där han var i bakgrunden?
Ja, absolut. Eller så här, om Aron Etzler hade skrivit det här är en svensk tiger, då hade du sett en positiv recension på varenda kultursida i hela landet.
Mm. Och det är ju beklagligt.
Så det här med att jag är minoritet, att vara jude skulle vara en sköld. Alltså det är väldigt sällan en sköld faktiskt. När det passar folks syften är det ett sköld. Det är som Hedi Fried, hon är ju förintelseöverlevande. Och hon hålls ju alltid fram liksom, eftersom hon är en socialistisk förintelseöverlevande. Men det finns ju, och har funnits i alla fall, rätt många förintelseöverlevande i det här landet som inte lyfts fram på samma sätt som Hedi Fried. Mm. Och då får man ju fråga sig själv, varför är det så?
Ja, och jag kommer att tänka på ett exempel också nu faktiskt när du sa det, och det är Ilan Sadé. Han är ju Sveriges enda homosexuella partiledare.
Ja, och han fick inte jude.
Han jude också?
Ja.
Ja. Och han fick ju inte vara med, de fick ju inte vara med på Pride. Medborgerlig samling. Och det är också en, min teori föll där.
Nej, men det är så här att de som styr det här landet, som kommer ur arbetarrörelsen, de är en fascistoid liten klan.
Men de som, det finns ju...
De är en fascistoid liten klan, de beter sig som en sekt, de snor allas pengar och sen så slösar de dem på prestigeprojekt åt sig själva.
Det finns ju de som säger att socialism inte alls är ondska. Att det
är möjligt att det finns de som säger det, men det kan inte jag hålla ansvarig för.
Nej, men att Karl Marx egentligen hade jättebra teorier. Och en jätteskarp kille.
Fast idag, alltså det är ju faktiskt 100 år sedan hans ekonomiska teori definitivt kastades på skräphögen. Man behövde ju inte ens genomleva hela Sovjetunionens uppgång och fall för att veta att den ekonomiska teorin var bullcrap. Och då återstår ju faktiskt hans teori om historia. Och det vet vi ju också idag, att den är ju inte heller korrekt.
Men det finns ju de som klänger sig fast vid det. Vad är det som gör att de klänger sig fast vid det, om det nu inte är så att...
Jag tror att de gillar det revolutionära och de fastnade för Marx i ungdomen. Och det påminner dem om sin ungdomsrevolution. Och ja, det gav dem också en enkel världsbild där de kunde dela in världen i gott och ont och bra och dåligt och sådär.
Mm. I din bok...
Jag intervjuade Marcus Allard igår, för det är konstruktiv kritik, det har inte sänt sen. Och då glömde jag faktiskt ställa honom en fråga, men jag lyssnade på han och Malcolms podd, Marcus och Malcolm, något av de senaste avsnitten. Och då, vid något tillfälle så säger Marcus Allard sossarna och andra borgare. Och då går det upp för mig i mitt huvud att jaha, men han ser ju sossarna som borgare liksom. Och varför egentligen inte? De har ju suttit vid makten i 100 år.
Ja, det är ju ingen underdog.
Det är det verkligen inte, men de definierar sig själva så fortfarande i all retorik och propaganda liksom. Så, mm.
Ja, i din bok så jobbar du väldigt mycket med att ta fram historia från före andra världskriget, alltså ariseringen, och hur man mjukar upp folket med propaganda inom situationstecken då, för att helt enkelt, man tyckte att det som hände i Tyskland, det var lite nytänkande, det var lite coolt. Det här sätter du i ett sken av att det här hade med socialismen att göra. Finns det en direkt koppling till Socialdemokraterna och socialismen?
Ja, det gör jag absolut. Även om nationalsocialismen var sin egen lilla grej och plockade lite av varje, så jag tycker du kan fördöma socialismen på dess egna meriter också, men i början så var väl konkurrensen mellan socialister och nationalsocialister inte så stor, och så länge pakten mellan Stalin och Hitler varade, då skulle ju även Vänsterpartiet, i alla fall deras officiella hållning i Sverige på den tiden, var ju att man var på Hitlers sida. Och sen så vände ju det när Hitler högg Stalin i ryggen. Men, och det är den ideologiska debatt som pågick inom vänstern som jag har fått se, så var det ju många som hade problem med det här, men det var den officiella linjen.
Och det jag tänker på är att sommaren 2018 så släppte ju Sverigedemokraterna, eller någon deras mediebolag, någonting liknande, släppte ju en film om andra världskriget och hur då Socialdemokraterna var delaktiga i olika experiment på Vipeholm och hur man kollaborerar med nazisterna och så vidare. Det här fick ju väldigt, väldigt mycket kritik där man sa att nej, men det var inte alls så. Det fanns andra politiker i Sverige också på den tiden. Det fanns Moderater, det fanns Centerpartiet och Folkpartiet och så vidare.
Gjorde det?
Och den kritiken har ju också kommit mot dig. Att, att när du drar de här liknelserna, att det också är någonting som du gör, att du använder samma retorik så att säga som Sverigedemokraterna.
Ja, okej. Okay. Ja, det är möjligt. Alltså, jag har ju inte fått sådär jättemycket kritik to my face faktiskt.
Men folk säger ju det inte till dig.
Nej, så jag har ju inte fått chansen att bemöta det där, men det hela är väldigt enkelt. Sossarna har ju i 100 år utmålat sig som de som försökte rädda landet från nazismen. Och det de gjorde var från det att Hitler blev vald var att de samarbetade med nazismen fullt ut, helt igenom, frivilligt, medvetet, illvilligt, med fullständig insikt om vad det skulle innebära, och de gjorde det ända till krigsslutet i november 1944. Och de hade makten, de hade ansvaret, de hade allt.
Jag hörde, min farfar har Alzheimers nu, och jag har lyssnat på gamla grejer som han har varit med. Han var med i ett radioprogram, en intervju, där han pratade om Sverige på 40-talet och 30-talet.
Jag kommer ihåg att kriget just var slut och att det fortfarande pågick såna här flyglarm för övningsskull. Och att Karl den XII:s dödsdag var liksom häftig då strax efter kriget. Och jag vet att det var flera av mina skolkamrater som hade såna här väldigt antisemitiska tendenser hemifrån. Jag vet att vi hade en klasskamrat som kom in lite plötsligt i det hela. Han var mycket större än vi andra. Han hade lockigt hår och krokig näsa och ganska mörk hy och hette Jakob. Och vi hade samma väg då till skolan. Och vid ett tillfälle så kom det ungar i vår ålder då, alltså 8 år eller 7-8 år på sin höjd, va, och sa att sådana där som det gör vi tvål av, alltså egentligen vi som vet hur man gör, va. Så då visste ungarna redan 1945 vad det var frågan om. De minns att då trädde jag fram, kommer jag ihåg, och det är mycket underligt minne, men jag sa att ni ska inte bråka med Jakob, alltså, för han är jättehygglig. Men de kom närmare, de här killarna, och då sa att ni ska vara försiktiga för att min mamma är född i Ryssland.
Ja, du var bra på att ljuga.
Nej, hon var ju född alltså i storförstendömet Finland.
Ja, just det.
Jo.
Ja,
det stämmer. Och jag hade tydligen uppsnappat, och jag studerade det senare, jag hade tydligen uppsnappat att Röda armén då hade ju gått fram som en ångvält över hela Tyskland och intagit Berlin och så vidare, och att även tyskarna var då vid det laget skraja för ryssarna. Och de här killarna, de blev så förvånade över mitt påstående så att de tog ett par steg tillbaka. Men sen var vi tvungna att springa och så här, och de hann inte ifatt oss inte.
Nej, just det. Ja.
Men det är underligt att man redan i 7-årsåldern är med om sånt där faktiskt.
När till och med barnen vet vad som pågår i ett land för att de hör sina föräldrar, då måste det ju vara väletablerat. Så jag tror ju inte på den här grejen att man inte visste vad som pågick i Tyskland.
Nej, det är utan... Det är jag helt övertygad om att svenskar visste.
Ja, för du visar ju också upp artiklar.
Många som helst.
Där man alltså pratar om de här grejerna och där man har en ganska hård ton mot judar.
Precis som nu så visste alla vad som pågick, och så debatterade de om det var rätt, och det gick inte att förutspå, för i just det här fallet så bestod hela Sverige av ett land som för det första inte såg judar som fullvärdiga medborgare eller människor i vissa fall. Och för det andra var övertygade om det fanns inget moraliskt rätt och fel förutom styrka. Och det var därför de också var på Tysklands sida. De beundrade styrka. Och när man tittar på socialismen och undrar vilken del i nationalsocialismen är det som bidrog till det som hände där. Så kan man väl säga, alltså, jag tycker tittar man på socialism överlag så ser man ju att socialism är någon sorts dödskult. Den är både dystopisk och utopisk, men den strävar mot ett framtida paradis på jorden. Och när du vill skapa en himmel på jorden, då måste väldigt många människor dö. Det brukar vara så för utopiska rörelser överlag. Men i just socialismens fall så är de fyra grundpelarna också sådana att de vill krossa religion, för religion är en konkurrent. De vill krossa familjen, för familjen är en konkurrent mot den allsmäktiga socialistiska staten. De vill krossa relationen mellan man och kvinna. Och ja, i slutändan så är det så att de tar bort alla de delar som egentligen är grundpelare för mänskligt liv. Och vad som uppstår när man gör det är kaos varje gång. Som men, Venezuela nu senast.
När Karl Marx uppfann den här teorin, tror du att hans uppsåt var ondska, eller var det att han bara trodde att det här kanske funkar?
Jag tror att han säkert ville väl, att han i demokratins gryning, eller ja, i alla fall en bit på vägen in i demokratisk utveckling, såg en stor samhällsklass som ännu inte deltog i politiskt självbestämmande, och han ville organisera den samhällsklassen. Sen att kalla honom god eller ond, jag vet inte, han föreslår ju rätt fruktansvärda saker i sina texter. Det är inte som att han skräder orden direkt.
Men det är ju ändamål ska ju helga medlen.
I det här, i hans fall, ja. Sorry.
För att han var ju en jag har ju läst lite marxistisk teori. Och det handlar om att jag inte vill vara en sån som kritiserar någonting jag inte vet någonting om. Och jag faller inte för hans idéer. Därför att jag har ändå vissa referenspunkter i historien där jag tittar tillbaka, och så ser jag att okej, okay, det här har man försökt med och det gick inte.
Nej.
För att det går inte. Men sen kan jag ändå debattera med socialister och nästan tro på dem. Därför att många är väldigt, väldigt duktiga på att argumentera för sin sak.
Det måste de vara, annars skulle de inte tro på det själva.
För att allting låter ju så enkelt.
Japp. Yep. Det är första ledtråden om att det antagligen är fel.
Ja, kanske det utvecklas en marxistisk AI som kan planera ekonomin åt oss.
Då kommer vi vara slavar åt den istället för Stalin. Därför att det är vad Marx säger. Alltså, essensen av vad han säger är du ska inte få mer än någon annan bestämmer att du ska ha och behöver. Men du ska ge allt den personen tycker att du kan ge till staten. Det är slaveri, den förespråkar. Så hur människor får det här att låta bra i sina huvuden, det har alltid varit... Alltså jag förstår inte riktigt hur de kan tycka att det här låter bra i deras huvuden.
Kan det vara en...
Jag kan inte förstå.
Men kan det vara så att de...
Om jag förklarar... Alltså, för att jag har ett kusinbarn som för några år sedan inte var särskilt gammalt. Och då frågade du mig vad socialism var, och då försökte jag att förklara det så snällt som möjligt. Alltså så att han inte skulle bli mobbad bland skolkamrater och sådär. Och då sa jag bara att nej, men det är en person som tycker att alla i samhället ska få lika mycket betalt som alla andra i samhället. Och då sa han, vadå, oavsett om de har olika jobb? Och så ja. Så han bara, så en polis och en sjuksköterska, då ska lika mycket, ja. Och en finans, och, ja. Exakt, det är olika mycket, lika mycket mellan alla som jobbar. Då, 7 år gammal, så förstod han direkt. Det är ju inte rättvist. De gör ju olika saker. Och då hade jag inte behövt förklara mer så. Han drog den slutsatsen själv. Så att det finns så otroligt mycket människor som tycker att alla ska ha lika mycket saft i glasen är en bra politik. Det är för mig en ständig huvudvärk som jag försöker undvika att tänka på.
Ja, för vi kan ju se vad som händer om man googlar socialism. Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organisera ekonomiska och politiska problem. Notera ordet tro. En tilltro.
Notera ordet kooperativa system.
Ja, vad döljer sig bakom där? Den är inte ens klickbar på...
För Italien var ett kooperativt system under Mussolini. Tyskland var ett kooperativt system under Hitler. Och Sverige under Per Albin Hansson byggdes också upp till att vara ett kooperativt system. Och är det fortfarande idag.
Men hur man än vrider och vänder på det, så var ju Sveriges politik under andra världskriget väldigt bra för Sveriges ekonomi.
Ja, hur man än vänder och vrider på det, så är det så.
Och det är ju tack vare Socialdemokraterna.
Absolut.
Och det är ju det de säger.
Nej, de säger ju också att de inte gjorde något fel. Och att de få fel som gjordes, gjordes under stort tvång och stora moraliska dilemman. Men så var det ju inte.
Men de människorna är ju döda nu, de som har gjort det. Stefan Löfven ska ju inte behöva bära skuld för det.
Alltså fast han bär skulden för att inte vara ärlig med historien. Men han för att ju inte skriva en vit bok. Det bär han ju absolut skulden för. Och konsekvenserna av en inkorrekt förståelse av historien, den bär han också skulden för. Liksom Göran Persson, Ingvar Carlsson, Olof Palme.
Just det, Jimmy Åkesson, då bär han skuld för det SDs historia?
Jag tycker definitivt att man, att SD, högt uppsatta SD, inte ska förneka partiets historia. Det tycker jag inte.
Gör de det nu?
Ja, det tycker jag nog att det finns en viss överslätande attityd. Absolut.
För Jimmy Åkesson blev ju medlem i Sverigedemokraterna när det fortfarande fanns nazister med i partiet.
Ja.
Och med den, det får ju de väldigt mycket skit för.
Rätteligen så. Per Albin Hansson samarbetade med Hitler.
Träffades de någon gång?
Nej, det gjorde de inte. Men han samarbetade med Hitler. Ekonomiskt. Ja, enorma värden.
Ja, det var ju kullager främst.
Nej, det var ju hela Sveriges jävla BNP i princip. 20% i alla fall. Vilket är väldigt mycket.
Ja, till, BNP,
ett,
ja.
till ett enda land. Och 20% av Sveriges omsättning i handel med utlandet är det faktiskt, inte BNP. Så, och direkt efter det så var det hans lärjunge som tog över och sopade historien under mattan. Det var Tage Erlander. Efter Tage Erlander tog Olof Palme över. Sen var det Ingvar Carlsson, Göran Persson, Stefan Löfven.
Och man visste alltså redan
med
då?
Med korta ögonblick, om vi ska räkna Mona Sahlin och Juholt däremellan. Men jag vet inte, 17.
Men man visste redan då, direkt efter kriget, att det vi har gjort, det var inte bra.
Ja, absolut.
Och det var för att världen fick
det visste veta. Alla i det styrande skicket i Sverige.
Och det var för att världen fick veta vad som hände i Tyskland.
Ja, men också, alltså, kriget pågick ju ett tag och svenskarna lovade ju de allierade en massa saker som de höll till viss del, men inte till 100% direkt.
Mm. Ja, det var ju främst den här att man flyttade kullagerproduktionen ner till Tyskland när de allierade sa att nu får ni inte.
Det var jättemycket sådana grejer. Men det är, eller liksom, att vi hjälpte tyskarna att invadera Norge.
Genom att köra trupper genom landet, eller?
Bland annat genom att köra trupper, men det, jag hittade ju också tecken som tyder på att svenska marinen tände upp fyrarna längs med västkusten så att tyska flottan kunde stävja upp mot Oslohamn och inte behöva oroa sig för minfälten. Står i Staffan Torssells Mein Lieber Reichskanzler.
Och du återkommer ju till den väldigt ofta under boken.
Ja, en väldigt bra bok.
Ja, jag har tyvärr faktiskt, jag har försökt gett mig på den, men jag har inte kommit över en. Jag har inte jobbat tillräckligt hårt på att komma över ett fysiskt exemplar. Men
det är lättare att läsa än min bok, men den innehåller kanske inte riktigt lika mycket.
Mm. Men du har tagit mycket avstamp i den, eller?
När det gäller just delarna i min bok som handlar om andra världskriget så har jag tagit väldigt mycket avstamp i Staffan Torssells bok. Och sen så har jag liksom kollat hans slutsatser.
För hans namn är väl ändå lite renare än ditt?
Det var ju det i alla fall fram tills han publicerade den där. Som mest fick en eller två ljumma, undangömda recensioner i svenska tidningar. Sen så blev den ju lite mer hyllad i Danmark och Norge. Som kanske har ett intresse och lite mer levande historia.
Ja, kanske inte lika hårda regleringar när det kommer till historieskrivningen.
Det för finns att det här ingen reglering, det här är ju bara normer. Eller ja, det handlar ju också om vem man ger anslag för historisk forskning och sådär. Och det har ju svenskarna. Alltså, sen att ingen historiker i Sverige kommenterat min bok, det är ju inte så konstigt. Därför att om de säger att min bok är bra, då säger de ju samtidigt att ingen historiker sedan andra världskriget har gjort sitt jobb.
Ja, det ska ju förvisso bli ett problem.
För dem i alla fall skulle det bli ett problem. Och sen om någon säger att den inte är bra, ja, då måste de ju bemöda sig genom att gå igenom alla noter och bemöta dem. En efter en, efter en, efter en. Men det skulle jag jättegärna vilja se dem göra.
Du tror inte att man kommer att infoga det här är en svensk tiger i historien, i skolsystemet?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att min situation i det här landet förr eller senare kommer bli som din på Åland.
Så att du behöver dra?
Ja.
Och på vilka andra sätt märker du det här då? För att du har ju, alltså, jag tänker, du har ju tagit en väldigt hård linje när det kommer till public service.
Nej, det har jag inte. Jag har kompromissat oerhört mycket. Min linje från början var, lägg ner public service, spräng byggnaderna, plöj salt i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Och gör alla som har jobbat där återbetalningsskyldiga för vartenda öre de har tjänat eller stulit från skattebetalarna. Och eftersom jag är en så kompromissvillig person så är jag nu bara på att lägga ner public service. Men om det är så att ingen liksom vill gå mig till mötes, då kommer jag ju skala upp. Och sen så kommer det bli fler och fler krav tills vi är på liksom, nu virar vi kedjor runt anklarna på alla anställda och släpar dem bakom pickup trucks genom Stockholm. Det är bara ett förslag. Men jag är redo att föra in det i avtalet liksom. Om det är så att ingen lyssnar indefinitely.
För att du har ju fått lite gehör, bland annat av mig. Så jag har ju också, jag har ju väldigt länge känt mitt agg. Jag har jobbat som journalist i privata tidningsbranschen och noterat hur public service dels konkurrerar med löner.
Mm.
Det är liksom inga schysst, tycker jag, att konkurrera med. Alltså man får ju mycket, mycket bättre betalt på public service. Man kan i princip inte bli sparkad. Det finns väldigt lite jobb på public service.
Du får mer betalt, du behöver prestera mindre.
Och du jobbar mindre.
Ja, det är det. Alltså, deras output är ju anskrämlig.
Ja, och det här, jag tycker att ur ett rent grundperspektiv så ser inte jag, alltså, jag har ju jobbat på en redaktion, jag vet ju att man, det är, alltså, det går liksom inte att korrumpera en hel relation. Utan folk följer, nu vet inte jag hur det är i Sverige, men jag kan bara referera till Ålandstidningen, där jag har jobbat, och då är det liksom, det är bra journalistik, det är rättvisa människor, och om någonting händer så skulle någon blåsa i visslan. Och det gick alltid att blåsa i visselpipan. Det var liksom inga konstigheter. Så att jag köper inte den bilden att man kan korrumpera journalister. Men däremot, public service, om alla går runt och har samma åsikt, då har man ju ett problem. Därför att då ser man ju inte vad man har för bias. Kostkriget, det är nästan mer polariserat än droger och public service, skulle jag säga. Eller jag har fått så mycket skit. Alltså, jag fick till och med en utskällning på krogen när jag var, alltså en riktig utskällning. Jag trodde, jag gick i så här vaktposition för jag trodde att hon skulle slå mig. Så att jag liksom gick och så här vände mig åt sidan så att jag skulle kunna dra mig undan snabbt om hon skulle börja slå mig liksom. Och det var just för att jag pratade om socker och vetemjöl.
Jag växte upp kosher.
Ja, då får man inte laga mjölk och gris eller mjölk och ko i samma.
Ja, det är massa regler bara. Så fort jag kunde så började jag strunta i de där reglerna därför att jag älskar ju att pröva nya saker framförallt, gillar jag. Och där finns det ju väldigt mycket inom mat. Så jag ser, alltså folk får ju ha vilka dietregler de vill som privatpersoner, men ja. Jag lägger mig inte in och kostkrig i övrigt. Jag tycker ju till och med fladdermuskött måste få vara lagligt.
Ja, alltså jag är ju carnivore. Så jag äter ju bara kött. Och nu faktiskt senaste tiden.
Det låter jättegott.
Början i oktober så har jag bara ätit fladdermus. Jag var i One också. Jag var riktigt sjuk då. Faktiskt.
Jag förstår. Men
jag tror jag hostade på 10 000 personer.
Det här slämmiga fladdermusköttet som du sket i och grillade. Det liksom lindrade den här hostan du hade.
Nej, alltså det var nog först att fladdermus, alltså jag tog fladdermusköttet först och sen började jag hosta. Och så gick jag runt på en marknad där och hostade på folk.
Men du vill ju liksom omvärlden sätta press på Kina för att förbjuda att de ska äta mask och fladdermus och sådär.
Mm. Nej, jag är ju väldigt liberal, men jag tycker att de kan få äta fladdermus. En liten världspandemi och en global depression, vad är det liksom?
Alltså jag bara tänker, ska vi sätta en gräns nu när vi har prövat de här grejerna, vi har prövat de senaste 200 000 till någon miljon år, men där är nog, ingen prövar något nytt att äta efter det.
Nej men kanske, jag vet inte.
Nej, jag tycker inte det.
Men jag tänker,
någonstans måste mänsklig innovation få finnas.
Mm. Har du hört talas om lagen om attraktion?
The law of attraction?
Ja.
Ja, inte det någon sorts affirmationsgrej?
Ja, det var väl typ Alltså den har väl alltid, den har alltid funnits.
Oprah Winfrey-pryl.
Ja, den har populariserats av Oprah Winfrey, men jag, Jesus höll ju redan på med det alltså. Till och med så långt bak så höll han ju på att prata om att man ska se saker i sitt sinne och så kommer det att ske. Att man på något sätt metafysiskt eller kvantfysiskt, kvantmekaniskt ska kunna styra, alltså man ska kunna styra världen och sin omvärld. Och det har ju sålt den här boken, The Secret har sålt jättemycket och folk upplever väldigt mycket relief av att göra det här. Mm-hmm. Och jag tänker, min teori nu är att det kanske är så att lagen om attraktion fungerar, utgår ifrån det. Och nu har liksom Greta Thunberg dragit igång hela klimatrörelsen och folk har stått och strejkat i fredagar och tänkt på hur världen skulle vara om den var så klimatvänlig som möjligt. Och nu kommer en global pandemi som stoppar upp världsekonomin, som stoppar alla flygningar.
Så du tror att det är Greta Thunbergs fel?
Ja, jag tror att det är Greta Thunberg. Ja.
Jag tror ju inte på the law of attraction.
Jag tror att Greta Thunberg är Jesus som har reinkarnerat. Jesus är Greta Thunberg. Det skulle förklara också flätorna. För att om Jesus skulle komma tillbaka, han skulle ju inte ha samma frisyr. Det har gått 2000 år. Det är klart att han skulle göra flätor liksom.
Nej, inte för mig. För mig är det inte alls självklart. Men for the sake of argument, go on.
Mm. Nej, men jag tror att det här är... för också, det här stämmer ju också med Maria, alltså Jungfru Maria. Jag tänker på Greta Thunbergs
mamma.
Varför
inte Joan of Arc? Inte hon en närmare liknelse än Jesus?
Nej, men jag tänker, det är ju Greta Thunbergs mamma.
Ja. Oh.
Där ser du.
Mm.
Så att jag tror att det här, skämt åsido, jag är ju inte en foliehatt såklart.
Nej, det vet jag att du inte är.
Men det är en rolig...
Eller i alla fall inte så allvarligt som den här teorin ger uttryck för.
Nej, men det är i alla fall ett roligt sätt att konfrontera människor som tror på andlighet i den form att de tror att de kan förändra världen genom att tänka på saker. Så nu har den tillräckligt många kollektiva tankar gått till att tänka på klimatet och nu börjar boomers dö.
Såg du bilderna, har du sett bilderna från Venedig?
Nej.
Man kan se botten i alla de här kanalerna nu. Mm.
Så är det på Åland också. Vattnet har blivit mycket renare för att våra färjor inte går.
Är det så? Det gick så fort liksom?
Ja, det grumlar ju upp väldigt mycket alltså. Det, när färjorna kör och det blir mycket undervattenströmmar, det drar ju upp mycket botten och ger väldigt mycket svall. Så att det är klart, miljön blir bättre.
Alltså det är fantastiskt. Jag har letat upp, det har varit minst två sådana här dokumentärer jag hittat om hur det skulle bli om mänskligheten gick under direkt. Jag menar, hur lång tid det skulle ta innan allt försvann. Betong, liksom, det smulas ju sönder på några årtionden.
Ja, inte om det är asbest, då håller det ju.
Är det så?
För evigt. Ja, det är det som är fördelen med asbest. Det är ju att det håller ju, det är oförstörbart. Mm. Jag tror till och med asbestos betyder oförstörbart på typ latin eller någonting. Men sen har det ju också den nackdelen att fibrerna fastnar i lungorna och så dör man. Så att...
Ja, men järnstommarna i såna här hus, de skulle stå kvar i 100-150 år. Sen skulle de vara ett rött damm.
Mm.
Och det enda som egentligen är kvar efter några tusen år, det är plast.
Ja, och asbest.
Och asbest.
Ja, för att det går inte att förstöra. Så att det... Sen jag, min kompis...
Nu får vi se en del av det, kan man säga.
Ja, mm. Tyvärr.
Hur snabbt det går innan naturen återtar sin ursprungliga form.
Mm. Ja, jag tycker inte att världen är mycket bättre nu än vad den var för några veckor sedan. Nu sitter ju alla inne. Förut var det bara jag som satt inne. Nu sitter alla inne.
Ja, nej, jag håller med. Det känns väldigt deppigt faktiskt. Jag är en sån som sitter, precis som du, inne väldigt mycket. Eftersom jag jobbar hemifrån. Men det här är fan deppigt. Ja, jag har sett så mycket dumma tweets på sistone. Först har vi den här gruppen människor som är ute och bara säger, nu pratar vi inte om invandring för nu vet vi att det spelar ju ingen roll. Okej, men vänta bara tills den här direkta hälsokrisen är över och den ekonomiska krisen sätter in. För jag menar, vi hade motsättningar redan när det bara var 4% arbetslösa svenskar och cirka 20% arbetslösa invandrare, och när de proportionerna mångdubblas.
Ja, men nu kommer det ju kanske att bli rättvist i alla fall. 20% arbetslöshet bland invandrare och 20% bland svenskar.
Jag är väldigt säker på att det inte kommer se ut så, faktiskt. Utan jag tror att det kommer gå upp i båda grupperna.
Ja, vi får ju hoppas på att det blir jämnt i alla fall.
För
det
sen ska så får vi inte glömma att vi i Sverige har ju ett väldigt stort skuggsamhälle också.
Ja, men det pratar vi inte om.
Nej, med oregistrerade människor. Som vid det här laget kanske inte har några jobb kvar. Några svarta lågbetalda jobb. Och de har heller inga reguljärflyg som gör att de kan ta sig hem.
Mm.
Och även om det fanns så är det inte säkert att de får.
Vet man ungefär hur många det bor illegalt?
Mellan 100 och 400 000 människor. Någonstans.
Skojar du?
Nej. Det är ingen som vet exakt givetvis.
Nej, men alltså att vi kommer minst, över 100 000 alltså.
Ja, det är inga problem.
För när jag
skulle säga att 100 000 är den lägsta gränsen.
När jag ganska nyligen hade flyttat till Sverige, då var det, jag försökte ju bli den 10:e miljonte medborgaren genom att, eller inte medborgare men boende i Sverige.
Mm-hmm.
Så jag försökte liksom pricka in att jag skulle skriva mig, men det var jävligt svårt. Alltså, men jag var, när jag skrev in mig i Sverige, då var det 10 miljoner människor. Nu är det 10 miljoner 300 000 tror jag. 10 miljoner 200 eller 300 000. Så att det är ju en ganska, alltså 100 000, säg att det är 100 000 pers som bor i Sverige illegalt. Det är mycket människor.
Ja, det är jättemycket människor. Tänk att några av dem, en rätt stor andel kanske har tagit illegala jobb som diskare eller inte illegala, men svarta jobb liksom. Som diskare eller städare, bor på en madrass någonstans, ska skicka hem pengar till sin familj. Nu är det jobbet borta därför att det är ingen som gör något.
Och de får ingen social welfare.
De får ingen social welfare och de kommer inte hem.
Och om de dyker upp i ett myndighetsregister, då blir de fängslade.
Vem vet?
För det är väl så man
gör.
Jag
vet inte. Vi lyckades ju inte i, när det inte var kris, lyckades vi inte lista ut vilka rutiner som skulle gälla. Vilka gäller nu? Jag har ingen aning. För även om vår stat nu fick skicka iväg, hur vet vi att värdlandet i så fall släpper in dem? Det här är ju verkligen en katastrof på kort sikt, men ser du på lite mellanlång sikt och lång sikt, då ser det ut som en sjuhelvetes katastrof faktiskt.
Mm. Hur har du garderat dig? Har du mycket judeguld hemma?
Jag har inte så mycket judeguld hemma, och även om jag hade det skulle jag inte säga det, för det går att ta reda på var jag bor. Men jag har ju gett min fästmö några smycken i guld, så det är väl det guld vi har. Annars så har jag ju en låda med frystorkad mat som alltid står där uppe i garderoben. Och jag har ett vattenfilter så att jag kan pumpa rent regnvatten om så skulle krävas.
Så du har frystorkat fladdermuskött i massor?
Ja, massor. Och jag har, men du vet så här, alltså att preppa är ju... egentligen är det en livsstil som man ska göra det hela tiden. Men jag får ju maniska skov, eller inte riktigt maniska skov, men jag får så här, fixa idéer på saker.
Du får drogpsykoser varannan månad.
inte någon månad, men de håller i sig rätt länge, men de kanske inte alltid håller i sig hela livet. Och man kan ha flera igång samtidigt. I alla fall nu när jag blivit äldre kan jag det.
Du rökte hasch för 25 år sedan och sen fick du en haschpsykos.
Nej, men vad jag menar, alltså, jag hade liksom några år där när jag verkligen tänkte mycket på prepping. För jag skrev något filmmanus. Jag ville skriva en postapokalyptisk fars. Och vid det här, när jag började skriva fanns det inte ens en apokalyptisk fars. Nu finns i alla fall det. The End med Seth Green-gänget eller Seth Meyers eller vad de nu heter. De har gjort en som heter The End. Men den är apokalyptisk. Jag vill göra en postapokalyptisk, alltså Mad Max-fars.
Mm.
Och då började jag ju göra en massa research på såna här prepping-sidor, forum. Det var många, många år sedan nu. Väldigt många år sedan till och med. Och jag tyckte det var superfascinerande. Alltså de här diskussionerna om, men var ska man gömma sig utifall att det blir pandemi eller kärnvapenkrig? För det är olika hot, kräver ju olika liksom gömställen. Och det var många som slog ett slag för golfklubbar. De tänkte att de få medlemmar som lyckades leta sig dit är lätta att döda. Jag vet inte varför de drog den slutsatsen egentligen. Fördes aldrig fram några argument. Och sen så hade du väldigt mycket färdigklippt gräsmatta du kunde börja odla på. Och jag har inte varit på så många golfklubbar, men de påstod i alla fall att klubbhuset brukar ligga lite högre upp på en höjd kulle. Då har man liksom lätt att försvara och sådär.
Alltså den där teorin, jag vet ju vad jag har ju liksom gått igenom planen,
ja,
för vad jag ska göra. Och det jag
säger
göra...
inte att det här är min plan, jag säger bara att det var kul att läsa de här forumen. Men jag vill höra din plan.
Ja, nej, min plan det är att jag har en god vän som heter Jonas Rosenberg som är köttbonde på Åland. Och jag skulle åka till honom och så skulle jag bosätta mig i hans källare. Därför att där finns det kor. Och där finns det vapen och där finns det starka män som kan skjuta inkräktare. Så jag skulle helt enkelt attacha mig själv som ett bihang på hans gård och hoppas att jag kunna, du vet,
vara. Men vad ska du bidra med? Jag menar, de har redan starka män som kan skydda. Nej, vad ska de med dig till?
Jag kan skriva dagbok åt dem. Jag kan göra annonser åt dem.
Du ska bli deras bard. I det här framtida,
ja, men det ska du kunna vara.
Liksom, ja, postapokalyptiska stamsamhället på Åland. Du blir deras bard.
Ja, nej, men jag kan spela lite gitarr. Så jag kan stå där när de står och tröskar med sina skördetröskor på Hadnäsgård. Så står jag och sjunger John Lennon-sånger.
Ja, eller drar ut i krig mot granngården då. Som kanske bara odlar mungobönor.
Ja.
Jag ser framför mig ett riktigt fasansfullt framtida Åland där ena hälften är rena köttätare och andra hälften är vegetarianer, och så har de årliga strider mot varandra.
Ja.
Och så står du längst där fram med någon sorts konstig köttmask över huvudet.
Ja, en
gimp-köttmask liksom.
Av fladdermuskött.
Ja, och så spelar du sån här elgitarr som de gör i Fury Road liksom.
Mm. Nej, men det är nog faktiskt ett tänkbart scenario att det skulle hända. Nej, men det är min tillflyktsort. Jag tänkte det. Jag fick lite lätt panik när Sverige, hela Sverige började rulla in mot kaos. Och då började jag faktiskt planera så här, hur gör jag nu? För att jag visste alltså, det jag vet, det är att man behöver vapen om det blir en apokalyps. Det är det enda jag vet.
Jag har hört detsamma och planerat därefter. Mm. Anywho, så
gå inte hem till Aron för att kolla efter hans judeguld.
Nej, gör inte det, verkligen. Framförallt för att jag inte har något. Men om ni har judeguld eller guld som ni vill ska bli judiskt, så är jag en jude ni kan ge det guldet till.
Och ni kan ju också swisha det på 070...
Nej, 0768-943737. Att du inte kan det utan till än. 0768-943737. 0768-943737.
Ah, det är korrekt. Ja. Det roliga med ditt swishnummer är ju också att man kan ringa till det.
Det kanske man kan, men det går ju till ett kontantkort som ligger i en telefon jag sällan har på.
Okej, okay. Ja, jag trodde att det gick att ringa. Jag trodde att det var det numret jag hade, alltså, i min telefon.
Alltså, du kan nog ringa till det, men jag kommer inte se att du ringer. Okay. För telefonen det ligger i är avstängd. Och jag tror att numera behöver jag inte ens ha kortet och telefonen.
Nej.
Fysiskt.
Utan vet du vad du skulle kunna göra?
Nej.
Du skulle ju kunna... Vem är den i Sverige du tycker minst om? Inte som du hatar mest, som du tycker minst om.
Aldrig reflekterat över det. Alltså, vadå? En person man tycker minst om, det är en person man tycker om, men inte så mycket. Ja, är det du menar?
Ja, liksom? Den som ligger längst ner. Det här var ju ett kollektiv. Det här var ju ett konflikträtt sätt att säga. Vem önskar du lite olycka idag?
Nej, men
lite. Vem tycker du att ska få svamp i underlivet? Om du skulle få skicka svamp i underlivet till någon.
Ja, men Margot Wallström eller Ylva Johansson, det tycker jag faktiskt. En liten svamp. Alltså, jag vill inte önska någon olycka egentligen. Inte den typen. Alltså, jag vill ju mest önska att vissa blir av med jobbet.
Okej, okay, men ja. Då tycker jag att du...
Och utsatta för konkurrensen på den fria marknaden.
Mm, men då tycker jag att du startar ditt telefonnummer. Och så vidarebefordrar du alla samtal till Margot Wallström.
Men får inte hon alla mina swish då också?
Nej, för att det är kopplat. Det kommer ju till din bank.
Okay.
Det är det som är fördelen. Och då skickar du alla samtal till den telefonen. Och då bara fortsätter.
Måste jag bara ta reda på vad Margot har för telefonnummer?
Ja,
men, eller Ylva Johansson.
Men jag, nu vet ju
eller
jag
Annika Strandhäll.
Att Margot Wallström sannolikt
lyssnar. Eller vår kulturminister.
Ja, men...
Eller Mehmet Kaplan. Eller Stefan Löfven. Eller Anders Ygeman.
Jag tror ju att alla de lyssnar på min
Morgan
pomp.
Johansson. Vet du vad? Morgan Johansson önskar jag faktiskt. Och det är mest på kul att jag önskar att han en dag vaknar upp utan att det har gjort ont under natten. Och istället för penis så har han en vagina. Och det är svampinfektion i den vaginan.
Men man kan ju ha en svampinfektion på det manliga könet också.
Ja, fast just i det här fallet, när det gäller Morgan Johansson, så önskar jag alltså. Det här är vad jag säger nu. Du ville att jag skulle önska någonting om någon jag tyckte lite om. Men då önskar jag att Morgan Johansson en dag vaknar upp utan att det har gjort ont under natten. Han har drömt jättebra. Det har varit en skön dröm. Han vaknar upp. Han har en vagina och han har svampinfektion i vaginan.
Mm.
Men sen går det över och så får han tillbaka sin penis.
Men
då har han lärt sig en läxa, Jannik.
Men om vi samlar tillräckligt många människor, vi samlar tillräckligt många skolelever som skolkar från skolan på fredagar och står med en skylt där det står Morgan Johansson ska få en vagina. Och så står vi där varje fredag i ett år. Då, ja. kanske det händer. För att uppenbarligen funkar ju det de har gjort. Greta Thunberg har ju förändrat världen med sin magi.
Vad tror du kommer hända nu när den här krisen är över för miljön?
Jag tror
miljöplaner kommer att prioriteras eller nerprioriteras?
Jag tror tyvärr att det finns en sannolikhet att de kommer att nerprioriteras. Och jag tror också att det här kommer att leda till att vi kommer att gå igenom en ny fas där vi använder billigare teknik, där vi använder skitigare teknik, där vi skalar upp till exempel kolkraft nere i tredje världen. Jag tror inte att det här kommer att vara gynnsamt på något sätt.
Nej, jag har väldigt svårt att se det. Och det stör mig mycket faktiskt.
Men världen får andas lite nu. Reflektera. Sitta ner och ta ett djupt andetag.
Kanske. Jag tycker mest att den verkar antingen nevrotiskt sitta hemma som jag. Eller och oroa sig för äldre släktingar. För det gör jag verkligen. Eller så verkar den skita i vilket och gå ut och ta en öl på en uteservering. Vilket jag också faktiskt på något sätt. Om man ändå ska möta döden så finns det ju sämre sätt att göra det på.
Ja, men det är ju ofta
servering med en öl i handen.
Det är ju inte 75-åriga boomers som sitter och dricker öl. Det är ju unga kids i min ålder som sitter och dricker öl. Och de går och hostar på boomers som sen dör. Så att det är ju inte de som det är inte de som dricker ölen som leder.
Jo, jag tänkte på det att din generation kallar det här för the boomer remover.
Mm.
Covid. Men sen så såg jag ju ett inslag på Aktuellt där jag tror hon hette Josefin, hade blivit av med jobbet inom hotell och restaurang. Och då tänkte jag, ja, ser du, det är en zoomer remover också.
Zoomer remover. Jag visste inte att vi kallades för zoomers.
Jag kallar er generation för zoomer.
Ja,
och jag har noterat att när zoomers på Twitter kallar mig för boomer och jag svarar okej, zoomer, så blir de superirriterade.
Hur gammal är du då? Du är inte en boomer.
41.
Ja, du är inte en boomer.
Jag har känt mig som en boomer sedan jag var 9.
Ja, men det är för att du är lillgammal.
Ja. Det var vad de brukade säga om mig. Lillgammal, sa de.
Satt du vid vuxenbordet också?
Nej, jag fick nog sitta vid barnbordet kanske. Jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket på andra kanske. Jag var väldigt mycket uppe i mitt eget huvud som barn i alla fall.
Din pappa är professor.
Ja.
Har du haft mycket intellektuellt utbyte av honom?
På vissa sätt. På vissa sätt. Min far var väl förtjust i en viss typ av amerikansk litteratur från en viss period. Och en del av den tog jag till mig när jag hade kommit över att min pappa läste väldigt mycket romanförfattare som bekymrade sig väldigt mycket om sex. Vilket också tog ett tag, i alla fall några tonår att ta sig förbi. Och sen så har vi väl bråkat väldigt mycket om vad jag misstänker att du skulle kalla intellektuella saker som ekonomiska teorier under min uppväxt.
Han är ekonom.
Ja.
Professor i
nationalekonomi.
Ja. Och han är ganska framstående sådan.
De påstår det, ja.
Mm. Mm. Du är ju såklart hemmablind där. Men under den här processen, har han influerat dig till att ta de ställningstaganden du har idag?
Alltså min far och jag politiskt och intellektuellt tycker inte särskilt lika om särskilt mycket. Men det är väl klart att han har influerat mig eftersom han har funnits där och haft sina åsikter, så har jag ju varit tvungen att ta ställning till dem under min uppväxt. Och det har väl säkert påverkat mig.
För jag tänker att
min far ville ju att jag skulle gå med i Unga Örnar när jag var liten.
Vad är Unga Örnar?
Det är Socialdemokraternas ungdomsförbund.
Okej, okay. Så din far...
Och det vill jag inte, redan då.
Ja. Han är socialdemokrat då?
Ja. Eller han var det i alla fall. Ja, det är han.
Och hur är det med... Jag tänker för att om man hänger sig till vetenskapen nationalekonomi, för det är ju en vetenskap som förklarar...
Tveksamt, men okej.
Okay. Ja, men den förklarar ju olika skeenden.
Försöker.
Ja, jag tänkte fråga din tilltro till nationalekonomi.
Jag kan illustrera den med en anekdot om min far, att vem som än av mina bröder och jag som frågade pappa när vi var små om börsen kommer gå upp eller ner, fick alltid samma svar.
Vad var det?
Ja, det kommer den. Den kommer att gå upp eller ner.
Mm.
Och det säger väl en hel del, tycker jag.
Ja, men det
om nationalekonomer.
Absolut. Vilka är dina stora...
Jag älskar min far, även om vi inte alltid håller med varandra.
Det förstår jag. Jag vet ju själv hur jag har påverkats av min släkt. Alltså, man växer upp med sina föräldrar om man bor i samma hus som dem. Förutsatt det, såklart. Och det är klart att man kommer att ta till sig av deras åsikter och deras sätt att se på världen, för att det är de som lär en hur man ser världen. Men när du har lärt dig se världen, vilka politiska ideologier har du studsat mellan?
Politiska ideologier. Jag tror alltid att konst, och då framförallt litteratur men även film och tv, har format min världsbild i större utsträckning än några av de filosofer jag har läst, som ändå har varit med och format min världsbild väldigt mycket.
Mm. Men det var när du läste Dianetics som du blev upplyst.
Nej. Vissa saker man läser påverkar en väldigt mycket. Jag menar, om jag ska ta ut de saker som jag läste som väldigt liten, i till exempel Alltså sprach Zarathustra, så förstod jag ju inte allt då. Men det lilla jag förstod och som jag kunde ta till mig på den tiden påverkade mig väldigt mycket. Och sen är det, jag tror att jag ofta också har plockat russinen ur kakan. Jag har liksom aldrig idoliserat människor jättemycket, utan det har varit vissa verk eller vissa meningar, i vissa fall enstaka aforismer som har påverkat mig väldigt mycket.
Kan du namedroppa?
Ja, det kan jag göra.
Du gillar Nietzsche?
Ja, absolut. Men ett mycket bättre exempel på det här, det är Thomas Hobbes. För jag tror att Thomas Hobbes filosofi i stort har väl inte påverkat mig jättemycket. Men just den där meningen om att civilisationens fernissa är lövtunn och att där bakom så är människans liv brutalt och kort och hårt. Det håller jag med om. Så den har jag alltid haft i bakhuvudet. Men frågan är om den formade mig eller om den bara formulerade någonting som jag verkligen tyckte var sant. Och fortfarande tycker är sant.
Var på din resa stötte du på hjältemyten första gången?
Alltså, jag växte upp judiskt, så jag menar, det är inte som att vi kan undgå hjältemyten i berättelser om kung David eller Moses eller Abraham. Men när jag först började tänka på den mer medvetet var någon, när jag läste en bok som heter Siddhartha av en författare som hette Hermann Hesse.
För hjältemyten går som en röd tråd. Hjältemyten och trickstern, det är två saker som jag läser ut ur precis allt du har. Ditt aktiebolag heter Trickster AB.
Ja.
Och du pratar väldigt mycket om trickstern. Och du pratar väldigt mycket om hjältemyten. Så att det här...
Ja, så är det.
Kan du beskriva hjältemyten för våra lyssnare?
Ja, det kan jag göra. Det är den klassiska sagostrukturen som förmedlar sensmoralen att människan, den individuella människan, kan höja sig över sitt mänskliga tillstånd och bli gud.
Och trickstermyten?
Trickstermyten är mycket, mycket svårare. Men om jag får sammanfatta sensmoralen i den, så är det att trickstern agerar avskräckande exempel genom att ge efter för alla sina mänskliga slash juriska impulser, och att man genom det ska lära sig att inte låta sig drivas av sina begär utan att vara sina begärs herre.
Och det finns ju en illustration med trickstern där han skapar en konflikt bara av att kliva ut på en gård.
Ja, det gör det. Den finns lite olika varianter. Den där västafrikanska är väl den jag känner till bäst. Han tar på sig sin finaste kostym, och den kostymen är från skorna till hatten, vit på ena sidan och svart på andra sidan. Och sen går han mellan två goda grannar som alltid har haft perfekt planerade gränser mellan varandra och deras gårdar. Och han går precis på gränsen, och de står på varsin sida av honom, de här två goda grannarna, och brukar sin jord. Och sen när han passerat så vänder sig den ena grannen till den andra och sa, vilken fin vit kostym den här mannen som passerade oss hade. Och då säger den andra grannen, ja, det var jättefin men den var svart. Och sen så blir de ovänner och slår ihjäl varandra. Och vad det illustrerar är väl att de båda ser varsin del av verkligheten men inte helheten. Och Trickster är det kaos som utlöser missämjan, kan man säga.
Och du är en trickster. Du vill fylla funktionen.
En del av min affärsplan som konstnär, om man ska vara lite pretentiös, jag brukar inte kalla mig själv konstnär ens i mitt eget huvud, men om du ska se det jag gör som kreativ verksamhet och att jag har haft en idé om att jag ska syssla med det sedan jag var väldigt ung, så visste jag redan tidigt att jag var väldigt intresserad av mytologi. Den myt som jag stötte på först var väl hjältemyten. Jag var ju en liten pojke, så det är inte så konstigt att man drogs till den myten också. Att jag gjorde det i alla fall. Och sen så stötte jag på trickstermyten. En del av mina affärsplaner har alltid varit att om jag får skrivkramp så kan jag alltid gå igenom gamla mytologiska strukturer, försöka ta ut vad som är kärnan i den mytologiska strukturen, för det har jag alltid varit intresserad av, och så kan jag försöka tillämpa den i nuet eller se hur det relaterar till mig själv i nuet, om det är det som är intressant från ett kreativt perspektiv. Så skälet till att du hör mig prata väldigt mycket om Messias myter och trickstermyter, det är dels för att jag har stött på dem och de tilltalar mig, så jag undersökt dem mest. Mycket mer än till exempel den romantiska myten eller coming of age stories, alltså rituals of passage. Sådana myter finns också. Och jag kommer säkert till de myterna i mitt liv. Jag hoppas göra det i alla fall. Men hittills så har jag varit tvungen att ta itu med de som påverkade mig mest först. Och det var i första hand hjältemyten, som jag var besatt av i långt över, ja, 2 decennier utan problem, skulle jag nog våga påstå. Jag ville dekonstruera hjältemyten även som barn. Jag ville hitta vad kärnan i den var, och jag ville göra om den. Det vet jag inte om jag har gjort det ännu. Alltså, jag vet inte om jag har konstruerat en sån hjältemyt. Det tror jag inte att jag har. Så någon gång i framtiden kanske det kommer något verk som är helt igenom, vad ska man säga, fiktion. Som försöker avhandla hjältemyten. Detsamma gäller väl trickster, skulle jag tro. Men först så måste jag förstå myterna. Jag måste äga dem. För min egen skull. Alltså.
Hur på det här, vad kopplar in dig att gå in på ståuppkomik? För att det är väl ganska långt ifrån ett narrativ. För det är bara korta sekvenser.
Men jag har alltid älskat humor. För det första. Så det är väl någonting som drog mig dit. Och sen att jag i mitt seriösa skrivande, eller som inte är ren humor, så har jag ju valt att undersöka ämnen som man inte får prata om. Så till slut så fanns det liksom inga tidningar som ville publicera mig redan innan stand-upen, eftersom jag ville skriva om narkotika eller kulturella tabun i allmänhet. Och stand-up var i alla fall då fortfarande någon sorts, det var väl det sista utrymmet i Sverige där du fortfarande kunde yttra dig fritt. Så jag hamnade där, både av egen vilja, för att jag hade någon konstig önskedröm. För det var verkligen en dagdröm om att stå på scen. Det var ingenting jag hade reella planer på. Däremot så visste jag ju alltid att Jonathan Unge måste stå på scen. Så jag måste släpa ut honom så att han hamnar på scen.
Och ni var barndomskompisar?
Ja, eller ungdomskompisar. Men väldigt, väldigt bra kompisar var vi.
Så det var en resa ni gjorde tillsammans på något sätt?
Det var en resa vi inledde tillsammans i alla fall. Den är inte över än. Och vi har vandrat varsin egen stig sedan länge.
Fast
jag har ju i och för sig producerat honom. Hans 2 specialer har jag producerat, när jag tänker efter.
Gör du film också?
Nej. När jag pluggade så pluggade jag ju dels finans och dels filmvetenskap. Och jag hade väl någon idé när jag började med de 2 grejerna att jag skulle kombinera dem och börja med filmproduktion. Men sen visade det sig rätt snabbt efter att jag var klar och hade börjat jobba lite inom reklamfilm och film och tv, att den där typen av verksamhet är väldigt mycket lagverksamhet, och så som lag struktureras i Sverige så passar jag inte in speciellt väl. Och det var ytterligare en sån här sak som gjorde att jag drogs längre och längre ut mot helt egen produktion och så fri produktion som möjligt. Och där kan man ju verkligen säga att stand-up är kung. Därför att det är ju en konstform där du ska regissera dig själv, skriva ditt eget manus, uttrycka dig. Ja, det är verkligen en ensam cowboy som står där på scen.
Jag har ju en professionell identitet. där jag klassar mig själv som journalist, även om jag inte har jobbat med renodlad journalistik de senaste åren, så är det fortfarande den identitet, det jag ser mig själv. Om någon frågar mig vad jobbar du med, då svarar jag journalistik, för att det är typ, det sitter i ryggmärgen. Vad identifierar du dig som, om man får identifiera sig som ett yrke?
Nej, men jag är komiker. Jag är komiker vare sig jag vill det eller inte. Och det tog många, många år att förlika sig med tanken på att just, eller för mig tog det många år att förlika mig med tanken på att jag var komiker. Men när jag väl gjorde det så insåg jag att så är det. Jag är komiker. Jag är i värsta fall satiriker. Därför att komiker är en typ av kritiker, och kritiker har jag alltid varit. Så, mm.
Hänger du dig till någon speciell ideologi?
Så jag gillar ju Diogenes. Eller Diogenes, beroende på hur man uttalar det, antar jag, på svenska. Men så cynismen, antar jag, ligger väldigt nära mig. Men det är baserat, alltså, han skrev ju inga böcker själv, Diogenes, utan det är bara en samling anekdoter om hur han var som person, som ska vara sedelärande på något sätt. Och när jag läste en av dem för massa år sedan i min barn/ungdom, så insåg jag direkt att ja, men det här är ju min filosofi. Och det var anekdoten om att Diogenes brukade gå ut på stadens gator mitt på blanka dagen med en tänd lykta som han lyste folk i ansiktet med, och så frågade han dem om de hade sett några människor någonstans. För han hade inte lyckats se några människor, han såg bara kanaljer. Och den tycker jag är väldigt illustrativ. Ja.
Du klassar dig själv som libertarian, eller hur?
Ja, en väldigt kompromissvillig sån, med tanke på vilket land jag bor i.
Ja, det är uppenbarligen. Du röstar ju till exempel, antar jag.
Har gjort, men kommer troligtvis inte göra framöver.
För att, som jag ser
det... För jag tycker verkligen att det är meningslöst i Sverige. Ja, alltså helt fullständigt meningslöst.
Ja, så är det, om alla tänker så.
Nej. Det är, alltså, även när, alltså, vadå? Vi har ju jättehögt valdeltagande i Sverige. Det är fortfarande helt meningslöst. Sorry, alltså, jag ser ingen anledning. Inte här. Jag är för välbekant med det här systemet också. Hur det fungerar och hur det är uppbyggt. Tror inte på det alls. Mm.
Nej, men man behöver ju inte rösta, såklart.
Nope.
Så att det är ju varmans rätt att besluta.
Och jag gör ju en politisk gärning så ofta ändå i min vardag.
Ja, du driver ju opinion.
Ja, exakt.
Det gör du. Folk som...
Så jag får ju utlopp för mina politiska önskemål i vardagen. De flesta andra medborgare har ju bara en chans, och det är när man går och röstar vart fjärde år. Men just i Sverige så måste jag nog säga att den rösten, ja, jag vet inte 17 vad den är till för egentligen. Att bekräfta konsensus kanske.
Vart tror du folk vänder sig som lyssnar på dig? Vad röstar de på?
Tror jag har en hel del SD-are, KD-are, M-are och några L, om det finns några kvar. Medborgerlig Samling tror jag att jag har en hel del trogna lyssnare i. Och jag gillar dem, men de är fortfarande tillräckligt oförstörda för att vara lite roliga.
Mm. SD nämnde du först, är det för att de är störst bland din följarskara?
Det vet jag inte, faktiskt. Men jag skulle tro att det är, jag menar, med tanke på att de idag är, oavsett vad statstelevisionen säger, Sveriges näst största parti med allra största sannolikhet.
Ja, då är det ju ganska stor sannolikhet att många av dem kommer att...
Men, ja, det borde ju vara det, eller? Alltså, det är så jag tänker. Jag tänker ju, vad är mest sannolikt?
Mm. Men Miljöpartiet och Socialdemokraterna är väl ganska uteslutna. Jag tror inte att de skulle må så bra av att lyssna på det, konstruktiv kritik.
Jag tror att du har helt rätt i det, sorgligt nog. För jag lyssnar i alla fall på några vänsterpoddar i veckan. Inte alltid nödvändigtvis svenska, men jag försöker få mig lite, du vet, lite vänster till livs.
Lite right on titan.
Ja, också, och det är så jag börjar de flesta mina dagar. Går jag upp och läser nyhetsmedier. Jag, alltså, konsumerar nyhetsmedier av olika slag. Men framförallt läsning som jag inte håller med om. Och det gör jag ju därför att det är mycket mer stimulerande, alltså, än att läsa meningsfränder. Och det är lite tråkigt att det är så. För man vill ju kunna säga till folk man håller med och kanske till och med beundrar lite och tycker är bra på att formulera sig. Fan vad bra du är och vad bra du skriver. Men jag läser faktiskt mina meningsfränder mer sällan än mina meningsmotståndare. Jag vet ju vad jag själv tycker, så att säga.
Vad brukar människor säga till dig när de kommer fram och pratar med dig? Om de säger
jag håller verkligen inte med dig. Det är inledningen på alla samtal jag har.
Så när du träffar folk på stan som känner igen dig, då är det oftast människor som konfronterar dig för att du har fel? Snarare
Nej, det behöver inte alls vara så. Utan de som tycker att jag har fel går nog inte alls fram. Utan jag tror att människor som faktiskt kommer fram till mig kanske håller med mig. Men de känner sig ändå tvungna att inleda med att påpeka att de inte håller med mig om allt.
Ja, för ja. Okay.
Vilket jag förutsätter att de inte gör. Jag förutsätter att de flesta människor jag möter inte håller med mig om allt.
Nej, du förutsätter att folk är individer.
Exakt, och jag tycker också att folk borde förutsätta det om mig. Jag kommer inte att hålla med dem om allt. Men de behöver inte tro att jag inte ska hålla med dem om något heller.
Vilken ståndpunkt har du fått mest skit för?
Förhud.
Och där var ju jag med.
Ja.
För du pratar ju om en förhud i 35 minuter ungefär innan du börjar prata med en förhud. Jag
beklagar. Men det var ju så tokigt där just då.
Men det gör ingenting. Mm. Det är ju din podd. Du får ju vad du vill med din podd.
Ja, men den hösten, det var nog det mest primala jag upplevt i svensk offentlighet faktiskt.
Men du...
Det var verkligen ett primalt hat från majoritetsbefolkningen mot manlig omskärelse.
Och det är för att du vill att man ska få skära i pojksnoppar?
Jag tycker att judendomens svar på frågan var går gränsen mellan stat och individ är ett relativt bra svar. Det vill säga en bit skinn, några droppar blod, men inte ett uns mer.
Och det här tycker man i Sverige inte om?
Nej, det kan du ge fan på att man inte gör.
Man vill förbjuda dem. Omskärelse.
Absolut, det tror jag instinktivt de flesta människor som växer upp utanför den kulturtraditionen vill.
Så...
Alltså jag har full förståelse för, men vad jag försökte förklara för folk tror jag var att du kommer stöta på, så här är det med religionsfrihet. Religionsfrihet är ju till för att skydda de saker som du finner avskyvärda i andras kulturtraditioner. Men du finner dem avskyvärda, men det kanske inte egentligen finns något skäl att förbjuda dem. Eller skadan av att förbjuda dem kanske är större än det goda du skulle göra genom att förbjuda dem. Och någonstans måste du sätta den gränsen. Alltså verkligen. Och när du går ner på detaljnivå i frågan hur ska religionsfriheten förhålla sig till andra mänskliga rättigheter, då blir det väldigt, väldigt svårt, väldigt, väldigt fort.
Men du anser inte att det är könsstympning?
Nej, det gör jag verkligen inte eftersom jag är omskuren. Och vet att jag kan kissa och få erektion och komma. Och det mesta av den manliga orgasmen vet jag ju också eftersom jag är man och har upplevt orgasmer. Sitter ju inte på huden i ollonet. Det är ju inte där du får orgasm. Utan du får ju orgasm in i kroppen från prostatan liksom. Så nej, jag anser inte det vara könsstympning. Och jag tycker att det är sjukt faktiskt att, för jag debatterade ju med en hel del folk på Twitter där. Och jag försökte förklara så här, men du kan inte använda, för det här, det är ju verkligen relativism. När du definierar, alltså det som, om du skär bort blygdläpparna och klitoris på en kvinna, då är det könsstympning. Det är stympning därför att du gör ju funktionen på könsorganet sämre. Och det är ju inte fallet med omskärelse av gossebarn.
Hur ofta
är heller inte till egentligen för att kontrollera sexualiteten. Det är inte därför Gud gör det. För det är någonting han är tydlig med, så är det att han älskar förhudar från gossebarn. Och att de gossebarnen ska få så många barn som möjligt.
Han vill ha de här förhudarna.
Ja.
Gud samlar på förhudar.
Ja, men det är också så att han samlar på nya barn så att han kan få flera förhudar. Så det är inte så att han gör det här för att judiska män då inte ska skaffa fler barn. Eller för muslimerna, muslimska män. Men det finns ju andra kulturtraditioner som också sysslar med omskärelse, däribland vissa kristna.
Men du ifrågasätter inte logiska argumentet i att Gud vill ha förhudar?
Alltså, det logiska argumentet, alltså det är inte ett logiskt argument, det är ju en preferens han har. Och den kan ju inte jag ifrågasätta. Alltså om du ser just den delen av Gamla Testamentet som är kontrakt då mellan Abraham och Gud. Och det är ju ett kontrakt, de håller ju på att förhandla fram sig. Men så här, du är min Gud, eller så här, jag bestämmer mig för att så här, Abraham vill ju ha en Gud och Gud vill ha en följare. Det här är ju liksom, och här ska avtalet sättas. Vad innebär det? att du är min gud och jag är din följare. Och vad innebär det för mina efterlevande och så vidare och så fort. Och vad är priset vi betalar? Och då säger Gud, alltså det är awesome. Ska det bli awesome? Alltså dina efterföljare, de kommer bli kungar och alltså, ni kommer bli asmånga och stor mäktig nation och så här. Så har vi priset. Och priset är ju då den här lilla förhuden liksom. Då får du väga i ena handen. Dina barnbarn kommer bli kungar och furstar över jorden. Och det kostar en förhud.
Men utifrån ditt perspektiv, du ifrågasätter inte det faktum att det finns en gud som sitter och skapar människan men råkar skapa dem.
Alltså jag tror ju inte på det. Nej.
Men du försvarar judarnas rätt att ge sina förhudar till Gud.
Absolut. Eftersom vi har religionsfrihet. Och jag tror att vi måste ha samvetsfrihet. Och jag tror att gränsen måste gå någonstans. Och den yttersta gränsen, det är det vi snackar om här. Var går den yttersta gränsen för vilken plats religionen får ta i människornas liv?
Men om,
och det är det den är svaret på.
Om vi tar slöjan till exempel.
Ja.
Vad tycker du om slöjan?
Alltså jag har ju inget problem med slöjan. Alltså om du undrar, som symbol? Nej, jag tycker att det är en rätt kass symbol. Faktiskt, eftersom jag inte tror på den dynamiken mellan man och kvinna som Koranen tror på. Eller påstår är fallet i verkligheten. Men om jag vill förbjuda ett stycke tyg, nej, det vill jag inte göra.
Tycker du att det är förtryckande?
Jag tycker att det finns ett visst mått av förtryck i det, absolut. Jag tycker också att det finns ett visst mått av förtryck i den judiska kippan. Jag har ju själv inte kippa på mig, som du märker.
Men man kan inte jämföra en religiös huvudbonad med att ta en bit av kroppen, antar jag. Finns det någonting inom islam till
alltså,
exempel? Alltså
att bli omskuren för mig, det var ju någonting som hände när jag var 8 dagar gammal. Har absolut inget minne av och har, förutom de här ständiga diskussionerna med majoritetsbefolkningen, aldrig hindrat mig i min vardag. Men att gå runt i en slöja kan ju faktiskt fysiskt hindra dig i din vardag. Så där finns det ju fördelar och nackdelar man kan diskutera.
Ja, men slöjan kan man ta av sig. Förhuden kan man inte lägga på igen.
Varför du nu skulle vilja?
Nej, jag vet inte. Men det, ja.
Därför att det är ju också en sån här grej. Det har ju förts fram i den här debatten. Så var det ju flera på Twitter som förde fram. Och det var ju bara samma person de förde fram. Det är en person, någon ung judisk vänstersnubbe i USA som åker runt världen och föreläser om att han vill ha tillbaka sin förhud och tycker att det hans föräldrar utsatte honom för var ett religiöst övergrepp. Och det är han fri att tycka, givetvis. Men om det är hans största problem i världen, då är han den mest bortskämda slyngel jag någonsin har stött på.
Faktiskt. Jag tycker ju faktiskt att man i sådana fall skulle kunna skramla ihop lite pengar och lägga dit en syntetisk förhud.
Alltså hur man än vill lösa det. Det här är, alltså, när du står på den här barrikaden, och det gjorde ju verkligen stora delar av det svenska Twitteratin, stod på barrikaden mot manlig omskärelse. Och när de tittade sig åt sidan så stod ingen manligt omskuren vid deras sida. Och det är väl egentligen allt du behöver veta.
Ja, och sen
därför att det majoritetsbefolkningen gjorde där, oavsett vad jag personligen tycker om blodstraditionen, omskärelse av mig, så var det som att hela Sverige ställde sig upp och kallade mig och Mustafa Panshiri för kastrerade. För det är ju vad du säger när du säger att någon är könsstympad.
Mm.
Den personens könsorgan, organet som representerar sexuell reproduktion, ett sorts centrum i människan, fungerar inte. Du är kastrerad, du är inte en fullständig människa, du är stympad. Ja, det är vad de säger. Men när de ser att ingen av de här stympade människorna står vid deras sida, varför reagerar de inte då? Varför funderar de inte?
De kanske tänker att det är en förtryckt massa som inte kan prata för sig själv.
Ja, det gör de. Precis som socialister alltid gör. De tänker att vi lider av ett falskt medvetande och de behöver bara föreläsa lite om Marx. Så kommer allt ljus att liksom sänka sig över oss och vi kommer förstå hur bra de är. Men grejen är den att jag tycker, speciellt när man såg reaktionen i Sverige, att det är väldigt viktigt. För svenskarna förstår verkligen inte argumentet. De förstår verkligen inte argumentet. Och de förstår inte argumentet därför att de har redan lämnat bort sina barn till staten. Frivilligt.
Mm.
Mm. Så de förstår inte varför det här ska vara ett problem. Men om man tänker efter lite. Vem bestämmer över dina barn? För barn är inte autonoma. De måste ha hjälp för att överleva. Och de måste socialiseras in i samhället. Vem är bäst lämpad att göra det? Är det du som är bäst lämpad att uppfostra dina barn? Man kan ju tycka att du borde anse det eftersom du skaffade barn. Eller skaffade du dem enkom för statens skull? För att ditt förtroende, för att den stat som inte klarar av att hålla beredskapslager, inte kan inte definiera en värdegrund, inte verkar ha några principer, de tror du är mer kapabla att uppfostra ditt barn än vad du är. Ja, men där har vi väl på något sätt kärnan i den svenska sjukdomen, är det inte så? Du tror inte att du är kapabel att göra det här själv. Du tror inte att dina medmänniskor är kapabla att göra det själva. Du tror att staten är det enda som krävs. Det är det enda som kan, är kapabelt att göra det här ordentligt. Trots alla bevis på motsatsen. Ja, men då kommer du aldrig komma fram till rätt slutsatser om någonting. Om det är vad du tror.
Mm. Och nu leder tyvärr tiden mot sitt slut. Och jag leker med tanken på att vi kanske spelar in någonting Patreon-exklusivt i bilen. Ja. På vägen in.
Okay.
Och nu fick jag en nick där, så att alla som hör det här får väldigt gärna gå in och bli Patreon, så kommer ni att få ta del av sannolikt en Patreon-exklusiv film där Aron berättar någonting mycket exklusivt alltså.
Ja, okej. Okay. Det kan jag göra.
Det är mycket, mycket exklusivt.
Men då, den är bara på din Patreon. Det går inte ens att ladda ner liksom.
Nej, den kommer bara på Patreon.
Det går inte att ladda ner, det går inte att skärmdumpa av.
Man kommer ju att kunna filma skärmen OSV och OSV, men som sagt, det är bara om ni går in och blir Patreons till mig. Eventuellt också om ni går in och donerar pengar till Aron Flam, för han behöver också pengar.
Så är det ju. Men
0768943737.
Det är min swish. Men jag finns på Patreon också under Aron Flam, om det är så att ni vill det. Men jag tycker att ni ska gå in och stötta Jannik Svensson i hans fortsatta produktion av Samtal, som alltså är en podd som innehåller samtal. Eller hur?
Ja, det är samtal. Jag får ju kritik för att
för att du inte förbereder frågor.
Exakt, ja. Exakt. Men det ska om jag ska gå och dricka kaffe eller någonting med någon, då förbereder inte jag frågor på ett block.
Men nu måste vi verkligen.
Ja, nu måste vi fara.
Tyvärr.
Till alla som har lyssnat, tusen tack. Mera samtal hittar ni på www.samtal.ax. Ni kan också donera till 0703522472 och gå in på patreon.com/samtal. Producent för det här samtalet var Didrik Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal. Samtalet hör ni mig spela upp en bit från en intervju med min farfar Hasse Svensson. Den här biten kommer från en intervju med Ålands Radio som heter Fredagsgäst och den sändes 24/9/2004.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.